Men jag var tvungen att göra saltlagersglass, så jag beställde hem 700 gram salmiak, ren salmiak från en sån här kemifabrik.
Som man gör.
Så, ja, och det, jag ska berätta en sak när man gör salmiakglass, saltlagersglass.
Det blir svart.
Nej, det blir inte det. Utan jag fick trycka ner lite turkispeppar för att få lite mer svärta. Men det är att den är så salt så att den liksom fryser inte på samma sätt riktigt. Utan den är alltid krämig.
Oavsett hur länge den har frusit.
Ja, ja, den blir inte kristallig. Den är så salt.
Men när man tar ut den då, då rinner den direkt.
Nästan. Så man måste äta med frenesi.
Den passar bra för den som vill hetsäta.
Ja, ja. Och vill man stödja glassen. Om man vill stödja saltlakritsgräsen och liksom hela den resan med salta lakritsgräsen.
Och kanske få till lite hallon där som bryter av saltlakritsen.
Det är det som är projektet. Hallonglass med lakritsswirl. Det är den jag har suttit och väntat på att vi ska få till. Jag har inte hunnit det ännu. Det har varit annat. Jag har varit inne ett snedkliv igen in i mintnogat gjorde jag sist. Jag gjorde mintnogat. Alltså så sjukt gott.
Det låter inte bra, det låter inte rätt. Men något gärna. Men skitsamma. Ja. Om man vill stödja Fredriks glass-eufori, då kan man swisha till 123-287-9617. Och så skriver man podd eller glass eller alla ska med.
Och då, det är någon som jag ser, han sitter här och slickar som munnen.
Ja, han blir hungrig här, vår gäst. Men ja. du får börja med att presentera han som sitter bredvid oss vid bordet här.
Jag tänker att han kanske får presentera sig själv.
Jag brukar presentera mig som otrendig, dryg och talanglös. Och,
det är inte Anders Lindberg vi har här.
Det är inte Anders Lindberg. Det är en man jag ser upp till. Nej, det gör jag inte. Roger Sahlström, kallas för Salle. Skitstövel, idiot. Plus en massa andra saker.
Men är det du som säger det eller är det alla andra som säger det?
Alla andra säger det.
Ja.
Och jag gillar att få de här små smeknamnen. Det är på något sätt upplyftande att man lyckats att vara huvudet hos människor.
Ja. Mm. Ja, men då är man ju intressant om folk bemödar sig till att hitta lite fina epitet som de kan klistra på ens liksom, panna och kind och sådär.
Det måste vara så. Jag lever ju efter den här devisen att jag hellre ovänner än vänner. För ovänner tänker på det hela tiden, vänner bara när de har flytthjälp.
Ja. Vill du prata glass först här? Så,
alltså grejen att jag höll på att säga att jag fick en bultande blå nu när du pratar om glass. Men jag vet inte, vi kanske inte ska gå åt det hållet.
Nej.
Men jag förstod att den glassen du har misslyckats med går att använda till väldigt intressanta saker. Så vi kan prata mer om det sen efteråt.
Ja, det kan vi göra. Ja, jag förstår, jag fattar. Men för de som inte känner till dig då, så kan man ju säga att du har ju figurerat i... Kan man säga allt media sen innan ordet allt media fanns?
Mm. Jag har varit igång sedan 2005-2006, skulle jag väl tro. Och då fanns väl inte riktigt allt media. Politiskt inkorrekt fanns då på den tiden. Fast inte som en svensk sida, utan det var något konstigt tyskt sådär som sen... blev lite svensk på ett konstigt bisarrt.
Alltså det var ju knappt så att det fanns hemsidor i Sverige på den här tiden. Alltså det var väl lite så här torget och så fanns det någon egen sida som någon hade gjort med en liten gubbe som stod och grävde och så stod det under construction.
Typ.
Det var i stort sett det som infann hela internet i Sverige vid den här tiden.
Ungefär så. Mm. Och det sen ska jag säga, jag vet inte, alltså det finns ju ingen så här anledning till varför jag började eller så här bara, utan
Blev extrem.
Det finns det nog.
Nej.
Det ska vi gräva i.
Det ska vi gräva i, ja. Nej, men jag vet, alltså för att Sverige är ett väldigt konstigt land. Alltså vi är ett land som är, vi är upplysta människor, men samtidigt är vi helt förtappade. Och jag gillar det här på sättet att jag hamnar i ett tillstånd där jag inte förstod mig på mina människor runt omkring mig. Det började faktiskt med religionskritik allting. Jag drev en blogg som heter Blogghelvetet en gång till.
Oj!
Och
Satan.
Där kunde jag sitta och skriva saker om kristendomen, om buddhismen, om judendomen och folk bara tyckte det var jättekul. Men varje gång jag nämnde islam så var det bara hus i helvete på en gång, för så fick man inte säga. Och då kunde jag skriva samma saker om judar och kristna och om muslimer. Det var okej, det här var inte okej.
Mm. Fanns liksom islamofobi då, eller var det ordet inte påhittat ännu?
Det var nog inte påhittat, men det var precis i lindan av att man inte fick prata illa om islam eller muslimer.
Och, det är alltså ditt fel det här, att vi alla blir kallade för islamofober.
Det kan vara så. Därför att jag upptäckte då, efter att jag drivit det här blogghelvetet ett tag, att det här med att nämna islam gör ju folk helt tokiga. Så jag startade en blogg som heter allahuakbar.se.
Oj!
Äger du fortfarande den domänen?
Tyvärr inte. Ah, det är tyvärr inte. Det var
värd ens, pengar då?
Den är nog värd pengar, ja. Och det ena ledde till det andra, att jag en dag satt i Lars Vilks trädgård och vaktade honom efter att man har försökt mörda honom. Man försökte tända eld på honom och hans hus för många, många år sedan.
Ja, det började tidigt även det.
Ja, och då vart jag väldigt, väldigt arg. Så jag åkte och satte mig i hans trädgård och satt där i ett par dagar. Och det slutade med att han faktiskt fick personskydd sen till slut. Därför att då gick det upp för polisen att det här drabbar även tredje person nu. Det finns någon annan än bara Lars Vilks, så att det kan ju drabba liksom den civila delen av befolkningen. Och då började polisen, jag säger inte att det är jag som är orsaken till det, men polisen började förstå att det här är en fråga som inte bara handlar om Lars Vilks och vissa religiösa rörelser. Det finns också någonting större i detta.
Mm. Och när i tid är vi ungefär nu?
Oj, det vad kan det vara? Nu skulle jag säkert bara kunna googla upp det. Expressen skrev en jättefin artikel om mig, men vad kan det ha varit? 2008 kanske? Någonting sånt där.
Var det då som det hände att du blev den här trädgårdstomten?
Nej!
Tyvärr det är inte. Första gången skulle man kunna säga.
Du praoade lite.
Ja, jag prövade på att stå i någons trädgård. Det, annars när jag gör det så brukar de ringa och säga att jag får stå och titta in i de där fönstret. Men det nej, sånt har jag gjort. Jag brukar säga smygtitta om du gör glass.
Ja, det kommer börja göra.
Det kommer alla göra från och med nu.
Ja, ja, det är fantastiskt det. Ja.
Nej, men alltså, någon gång sedan mitten av 2000 där så började jag liksom att skriva på och bloggar, och sen kom ju Facebook och Twitter. 2010 tror jag började med Twitter. Och då blev det blev också sånt med, så här konstigt uppvaknande, för jag trodde att Twitter liksom, att det var för alla liksom, att alla skulle liksom få finnas där och få säga sina saker. Men jag upptäckte ganska fort att det var jag ensam mot 40 000 vänstermänniskor. Mm. Det fanns inga höga människor på Twitter då.
Nej, inte från början. Alltså, det var ju stort sett bara journalister, och det vet vi ju liksom, ja, vart de står politiskt.
Så där dundrade jag in. Lågutbildat fetto från Kalmar och började frågasätta saker. Det var ingen hit. Det var illa på många sätt.
Jag förstår varför man måste säga så otroligt elaka saker till dig när du själv använder de här alltså, lågutbildat fetto från Kalmar. Ja, om man ska kunna klämma åt det, då måste man ju ta i som man spricker.
Lycka till.
Sumo-ölänning.
Ja, det skulle jag nog inte ta sig upp av. Då får jag ju gå i små kalsonger och putta på andra män. Ja. Det är ju helt underbart.
Det är fantastiskt det. Ja, och
det är svårt att kränka dig, låter det som.
Det är väldigt, väldigt svårt.
Ja.
Och det har faktiskt att göra med att jag var så jävla hårt mobbad som barn i skolan. Så jag, så här, till att börja med så förstod jag inte att jag var mobbad. För jag tyckte det var så konstigt att andra människor lade energi på att göra saker som mest störde dem själva. För jag hade liksom mina böcker hemma, jag hade min Commodore 64 och min VIC 20 som man satt och höll på med. Så jag tyckte mest att de andra var dumma i huvudet. Så andra vuxna kom, men du måste må dåligt över där. Och jag bara, nej.
Alltså har ni sett min dator där hemma?
Ja, men det var så.
Det var en enstöring helt enkelt, så du såg inte bekymren.
Nej, och det är likadant idag, det här med att försöka kränka mig verbalt. Eller så här, jag som har folk framme på demonstrationer eller skriver något på Twitter, det så här, jag tycker bara like och retweet på en gång, sen bara dör allting. Mm. Därför att det bästa, vill man exponera dumhet, ska du bara peka på dumheten. Du behöver inte säga något om den. Du kan bara, det där var väl dumt sagt. Och sen så får det bara leva
sitt eget liv. Det blir ett självspelande piano.
Ja. Ja, och det är...
Jag måste verkligen rekommendera det här. Att liksom jobba på att inte bli kränkt.
Ja.
Alltså ibland kan man säkert, man kan bli arg ibland för saker och ting som händer. Och man kan säkert bli ledsen över det här saker. Men att bli kränkt, det är så oerhört okonstruktivt. För det handlar om att man backar in i ett hörn och så, åh, det är synd om mig. Och det finns inget konstruktivt som kan komma ifrån det. Så att det är verkligen ett tips till våra poddlyssnare. Alltså bli inte kränkta i första taget. Gör vad ni kan för att slippa det. Sen, för det verkar ju som att du har mått ganska bra av att slippa det.
Ja, och sen finns det också en stor sak som... där sluta ta människor på allvar.
Jag vet inte, det där har du sagt med. Jag har träffat dig i några olika sammanhang, oftast väldigt konstiga sammanhang, och då har du sagt några sådana saker som har faktiskt fastnat hos mig, och det är ganska starkt, för jag har ju typ demens. Och då är en av de sakerna som du har sagt någonstans är så här, att det här med att man aldrig ska ta någonting som händer online på allvar.
Mm.
För det finns liksom, det finns inga förutsättningar för att det ska kunna vara på allvar där. Det blir bara fel liksom.
Inte ens Jonas Simma.
Inte ens Jonas Simma.
Nej.
Alltså, jag är idag år gammal för den här kunskapen.
Nej, men bra, jag tar ju fasta på det där.
Men det är ändå, för det är ju nämligen sådär. Alltså, det är en person som har kontaktat mig på Twitter och vill intervjua mig. För någon tidskrift han säger att han ska starta. Och jag bara, men varför det? ja men du är ju så stor. Jag bara, nej, jag håller på ett forum som heter Twitter som knappt 1% av svenska folket håller på med. Fråga någon ute i verkligheten vem jag är, så det är ingen som vet någonting. Och det är ju lite så att vänstern har ju rätt när de pratar om att det sitter fast i filterbubblor och sånt. Mm. Det gör vi ju.
Såklart.
Och jag menar, att jag skriver ett inlägg, någon krönika som får 40 000 läsningar på Twitter, det betyder ju ingenting. Det är bara att det är våran lilla ankdande liksom, där vi har... Nu kan vi bråka lite om det, eller så kan vi vara överens om det. Men i den riktiga verkligheten där folk faktiskt måste arbeta, hämta ungar, ha sex med sin fru och såna här grejer. Det är liksom, då hinner man inte med att hålla på och göra det jag gör.
Det beror på hur ofta man har sex med sin fru.
Ja, var tredje år kan man tänka mig kanske. Ja, ja. Men då kanske jag ska skaffa mig fru först också.
Ja, ja exakt. Men jag, om vi stannar där. För det där, de där 40 000 visningarna liksom, sådär, och filterbubblor. Det där tycker jag är spännande.
Mm.
För min bild är, och du har varit med länge i den här mediasvängen, och min bild är att mest filmat och fotat, man på slutet börjar skriva ganska mycket, men det kanske har skrivit mycket historiskt också.
Jag har skrivit egentligen hela tiden, det är bara det att...
Det är ingen som läser för att titta på bilderna.
Ja, nej men jag hade en gång i tiden faktiskt ett ganska stort Facebook-konto,
ja.
Där jag drev en sida som heter Sverigebilden. Den var så stor så att DN skrev en jättestor artikel kring... valet 2018, om hur stor och viktig den här sidan var för högern i Sverige.
Mm.
Den hade mer läsningar och mer delningar än vad alla samlade svenska medier hade. Och då la jag bara ut artiklar från Aftonbladet, DN och Expressen, och så skrev jag liksom, och titta vad mångkultur är bra. Mm. Och det räckte. Och det retade gallfeber, så att till slut bara försvann den. Mitt konto bara försvann och Sverigebilden bara försvann. Jag fick inte tillgång till den längre.
Mm.
Den finns kvar där, men den är inte i närheten utan bara då.
Nej.
Och det är det här att rota runt så här och störa omkring och så här, som man får liksom, är du inte klägget då lite slarvigt, då får du inte heller röra vid de sakerna. Och det är det som jag tror har stört väldigt många människor, att här kommer återigen då det här lågutbildade fett från Kalmar, går in på en presskonferens, fotar och filmar, uppför sig, kan ställa bra frågor. Och nu har jag uppgraderat mig med en egen reporter till och med, som jag kan ha med mig.
Som kan ställa frågor.
Så nu behöver jag bara filma och bry mig om sådana där saker. Och det stör väldigt många människor, därför att de tycker att det här är deras habitat. Jag har inte där att göra på något sätt. Och jag tycker det är väldigt konstigt, för att det är svensk media, det kanske är så hela världen, jag vet inte. Men i Sverige har vi ett sätt att se på saker och ting. Sverige är ett land som är det ena eller det andra. Vi har varit överens om att mångkultur är det vi ska ha. Nu har vi nått nivån att sossarna säger att nu ska vi skicka hem kriminella människor. För 25 sekunder sedan var det nazism. Nu är vi där. Så att Sverige, att vi där med att vi kallas för landet lagom, blir typ den största lögnen någonsin. Vi är från det ena till det andra. Och vi vänder så här. Jag kommer ihåg sossarna på den presskonferensen.
Vilken presskonferens är vi nu på?
Det är 2 år sedan när de sa att de skulle vända om i migrationsfrågan och allting. Och då stod Annika Strandhäll med Magdalena Andersson, Teresa
Cavallo,
ja, och det var raden, och sa att nu gör vi så här bara. Och alla journalister, ja, det är bra att någon äntligen tar ansvar.
Jag och så har vi alltid tyckt.
Det är ansvarsfull socialdemokratisk politik, och så har det alltid varit. Och då vänder ju hela fiskstimmet.
Då vänder alla, ja.
Hela stimmet.
Men vet du vad det roliga är?
Det är,
jag är fortfarande i en håle. Även om jag är fortfarande ondast rummet ändå.
Ja. Men alltså, fast vi ber inte om ursäkt i det här landet.
Nej.
Utan att vi bara byter åsikt. Vi säger inte så här, förlåt, vi hade fel. Vi ber om ursäkt och nu gör vi om och rätt. Och alla de som vi har rullat i kära och fjädrar ska ha en offentlig ursäkt. Det existerar inte i detta land. Vi ber aldrig om ursäkt. Det enda vi säger åt att be om ursäkt, det är barn. Nu ska du gå till din kompis Pelle där borta och säga förlåt för att du knuffar honom. Då säger vi det, och typ barn som sportar. Blir vi vuxna, finns inget ansvar. Det finns ingen tjänstemannaansvar, det finns ingen politikeransvar, vi har liksom ingen ministerstyre, så vi kan inte ha, liksom, kan inte sätta ansvar på någon, och ingen säger till när man har gjort fel.
Alltså nu vill jag inte vara så, men vi har ju en ansvarig utgivare som jag gärna pekar på.
I den här podden. Ja, Niklas, vi tittar på dig.
Jajamän.
Allt är ditt fel.
Jajamän. Men om vi tar det, för då säger jag så att det habitatet, jag gillar det. Det finns många funderingar på det, men jag tänkte på när den här måttligt populära Donald Trump kom in i Vita huset, om inte annat för andra gången, kanske även första gången. Så det här, the briefing room, eller vad det är, där hon står, den här kvinnan som jag inte kommer ihåg vad hon heter just nu. men som är ganska tuff. Och där har ju liksom de har ju sagt väldigt tydligt ifrån till vissa medier, speciellt vissa personer. CNN har ju haft lite tufft, som liksom har ja, men där har det hänt massa saker. Så den här,
you're fake news, you're terrible.
Ja, ja, exakt. Helt, och han, Jake Tapper tror jag att det är, som sa att Biden har aldrig inga som helst tendenser till att vara kognitivt nedsatt, och sen släpper en bok om att vi har vetat det hela tiden. Och liksom kommer under mig. Och det är klart att, så där har ju någonting skett. Och då funderar jag på, när du tar, eftersom du springer då lite grann i de här riksdag, regering och sådär. Liksom, det finns ingen såldring där. Alla kan komma in och...
Ja. Det är väl, alltså det har tagit 4 år för mig, tror jag, att kunna faktiskt få intervjua ministrar.
Att få intervjua dem? Mm. För att de släpper förbi det, eller för att...
Ja, det tog 4 år innan pressisarna släppte igenom mig. Och då var det... Jag brukar säga att jag är som en jävligt irriterande könssjukdom som har kommit på alla de här pressträffarna. Och till slut kliar det så pass mycket som de orkar inte hålla emot längre, så de bara sagt okej till slut. Och det var faktiskt så att det var sossarna som faktiskt släppte på först. Mm. Som tyckte att, ja men okej då. Och då fick vi komma fram och ställa våra frågor. Och då visade sig att då vart de bara, men vänta nu, då ställde du ju bra frågor. Det vart ett bra nyhetsreportage. Mm. Och sen dess har det bara så här rullat på. Det är en del som är lite så här tjuriga av ministrarnas pressisar. Ministrarna är jättetrevliga. De är jättesnälla och jättegulliga. Men det pressisarna är, de läser alldeles för mycket Wikipedia, tror jag. Och ETC. För de läser, jag är helt övertygad om att de flesta pressisarna i regeringen läser ETC. Och tar ETC som en husbibel nästan.
Ja, det är så.
Det förklarar ju en hel del.
Ja,
det gör det verkligen.
Jag kan berätta en QG om det här. Alltså, det är som så här, ibland i pressrummen, då springer pressisen omkring och letar upp den mest jobbigaste reporten från DN till exempel. Och bara, ja men ska du inte prata med ministern om det här? Och journalisten bara, typ så här, okej då. Och så blir det en sån skitfråga som bara är en ren förnedringsfråga. Och pressisen är jätteglad. Det är så konstigt, alltså det är som att pressisarna är där idag för att förnedra ministrarna.
Vilket är deras egna press?
Deras egna press är. Det är flera gånger de hämtar liksom den mest suraste och konstigaste journalisten som får ställa den mest, ursäkta uttrycket nu, men fittigaste frågan. Bara för att ministern liksom ska bli, så här, tappa lite fattning och såna grejer. Och då står den här pressisen bredvid och bara...
Oj!
Det är jätteintressant. Likadant att man släpper in ETC till exempel. Nu tycker jag att alla medier ska få komma till pressrummet, till både riksdag och regering. För det är jätteviktigt. Men just det att det finns en... Det finns alltså konstig respekt för ETC. Man är rädda för ETC på ett sätt.
Och då är man då även nu, alltså nu, för nu pratar du ministrar och nu har vi faktiskt då Tidöregeringen. Mm. Och det är alltså högerorienterade ish, säger vi här, ministrar. Men det hjälper liksom inte.
Nej. För att vi har, alltså, ish är ju nästan att överdriva. Jag skulle säga att vi har ingen... Jag önskar att Sverige... Så här, det kan låta jättekonstigt där. Jag är ingen högermänniska egentligen. Men jag önskar att vi hade högre politik. Ja, men det kan vi göra. Ja. Därför att så här, jag är uppväxt i det socialdemokratiska 70-tals Sverige. Då fungerade saker bra. Det var inte perfekt. Det var ett extremt sjukt land på väldigt många sätt. Men det finns ändå något nostalgiskt i detta som faktiskt fungerade. Det fanns en tandvård. Vi tog hand om de sjuka. Vi tog hand om de riktigt svaga. Det fanns en...
Vi hade en skola som fortfarande funkade hyfsat faktiskt. Alltså det är ju någonstans i mitten av 70-talet som det mesta började liksom gå och barka överstyr. Faktiskt.
Och det är så synd, för att på ett sätt, även om det är nostalgi numera, så är det ändå, det är någon form av samhälle jag vill ha tillbaks. Det behöver inte betyda att det ska vara statligt reglerat det här. För jag tror det går alldeles utmärkt av de här sakerna utan att staten ska vara med och toppstyra. Men så finns det vissa saker som jag faktiskt tycker staten ska vara inblandad i. Till exempel skolan. Grundutbildningen i Sverige har nog inga större problem om den skulle vara helt statligt integrerad på det sättet. Den toppstyrs liksom. Det här ska barnen lära sig.
Så som den var under väldigt lång tid. Ja.
Samma sak med infrastruktur, järnväg och el till exempel. Varför det håller på... Menar, engelsmännen har nu krypit i korset. Bara, det här var skitdumt av oss att göra det här. Så nu tar vi tillbaka allting och gör det statligt igen. Vi kommer inte hamna i samma nivå snart också. Att vi tar tillbaka allting. Och det tråkiga med det är att då blir det ju Magdalena styr på allting. Då är, det kanske är bra, det kanske är dåligt. Men... Det finns ändå en trygghet i det. Och jag är ändå en människa som inte vill ha en stor stat. Jag brukar säga att staten borde, om man säger så, vi klarar oss kanske på 9 myndigheter egentligen. Vi behöver någon som har hand om skola, sjukvården, militären, polisen, gränskontrollen och skatterna. Så det är 6 myndigheter.
Men glassmyndigheten?
Ja, fast glöm inte den.
Glassmyndigheten, det kommer inte att bli den som blir tack och hej myndigheten sen också. De kan dela samma lokal, därför att när du utvisar någon ska ni genom en glass också. Så ja. De får någonting bra från Sverige.
Ja, du tänker att det är så. Okej, okay, det är där. Jag fattar.
Utvisningsmyndigheten, du vill ändå starta en ny då?
Fast det behövs ju inte. Så här, Skatteverket är nog den bästa myndigheten Sverige har.
Oh ja. Alltså det är det enda som till 100% fungerar. Verkligen.
De skulle kunna ta hand om allt egentligen.
Vi slår ihop dem med Migrationsverket, det är vad jag hör.
De har löst det. Ta det här med folkräkningen vi håller på med. Som ingen ändå riktigt vill så lösa. Det finns liksom, det är för luddigt. Bara lämnar över det till Helena på skatteavdelning 47 i Luleå, så har hon löst det på 3 veckor. Och hon har gjort det bra också. Hon kommer att göra det galant. Och just Skatteverkets funktion som myndighet, jag avgudar hur jävla effektiva de är kring vissa saker. Mm. De gör ibland helt sjuka beslut alltså. Men går man in sen och tittar på hur regelverket ser ut, så bara, ja, det här är anala jäklar alltså. Satan i gatan. Men de kan sin sak.
Mm. Men du är ändå ingen högermänniska.
Nej. Nej, och det är... För att på något sätt så, jag är inte ens vänster på det sättet, om man säger så. För jag ser inte riktigt världen längre ur liksom ett höger- och vänsterperspektiv. Mm. Jag ser, det handlar ju, vi har ju den där, vad heter det, Galtanskalan. Men den är ännu värre. Den är ännu värre. Ja.
Nej. Alltså, sen, från frihetlig till kollektivistisk skulle jag helst på något sätt vilja definiera.
Frihet och ofrihet brukar jag välja. Men därför är det så lätt, till exempel om man tar Israel och Palestina-frågan, så det är väldigt enkelt för mig att välja där utifrån perspektivet av frihet. Och så ser jag på de flesta frågorna. Ukraina likadant där. Mm. Därför att saker behöver inte vara så komplicerat att det ska bli ideologiskt smittat varje gång. För att det finns nämligen en moral utan ideologi. Man behöver inte alltid knyta en ideologi till en moral. Det finns ett rättvist perspektiv som bara bygger på vanlig medmänsklighet. Och nu lät jag jävligt vänster.
Va?
Men det är konstigt, varför man vill ha rättvisa, det blir man plötsligt vänster liksom. Ja, så. Det är lite märkligt.
Ni är högermänniskor.
Ja. Det vet man hur de är. Ja.
Men med det sagt, det är väldigt sällan som de låter dig bära det här neutrala epitetet då. För jag tänker, de gånger som jag har sett dig så får du ju oftast, det är väldigt sällan de från högern slänger och slevan.
Alltså, högern är väl mest bara så här, de lyssnar för mycket på vad vänstern säger bara och förhåller sig till det. Mm. Vilket är, det är därför den här resan in till riksdag och regering tog så pass lång tid. Därför att man har liksom läst ETC, man har läst Wikipedia, man har läst vad Max V. Karlsson skriver på sin Twitter, och så tycker man att ja, men vi måste lita på honom, han är ändå vänster och de ljuger ju aldrig.
Och det är därför som ingenting händer på riktigt. De petar i marginalen, men de liksom vågar inte. Och de frågar alltid sossarna om lov lite grann. Och de ber om ursäkt liksom, när sossarna kommer och trashar deras politik. Vilket är klart sossarna ska göra. Och då ska man säga ifrån.
Ja.
Men det törs man ju inte. Utan så, ursäkta, det var ju tokigt.
Men ta till exempel vår stackars klimatminister Romina där. Som, hon åker på så jävla mycket bash av allt och alla. Ja. Jag gillar inte att vi, på det sättet vi bedriver klimat- och miljöpolitik. För det finns nog andra sätt att göra det här på. Men hon står i alla fall på sig lite. Hon vågar liksom vara lite politiker som inte går med på vänstern gör alla gånger. Men ändå lyckas då ETC och andra så här, trycka till henne på ett sätt som faktiskt... Det är så ovärdigt många gånger.
Mm. För det, hon där... har ju verkligen fått en släng av den där sleven med, på tal om det med att byta åsikt på en liksom total usväng. Ja. Vi ska ha reduktionsplikt, kommer hela den samlade vänstern. Och så bara, vi skojar bara, vi ska absolut vi har ångrat oss för den frågan och inte ber om ursäkt.
Tänk då Magdalena Andersson ska vända snart när hon säger att ja, Jimmy Åkesson, han är faktiskt det bästa som har hänt Sverige. Vi är bara några år därifrån. För att vill Magdalena ha makten i det här landet, så är det faktiskt Jimmy hon får gå och be om lov snart.
Mm. Det där är också, det är min spaning också. Jag blir mer och mer övertygad om att vi får en SSD-regering efter nästa val. Men det kan vi kanske inte behöver fyra på det. Men jag tänkte tillbaka till det här medielandskapet. Mm. Jag vill gå tillbaka.
Vi har ju fortfarande missat några år här med saker och ting som har hänt. För nu pratade vi om de senaste 4 åren när du plötsligt fick komma in där bland ministrarna. Men, och så, alltså, utan var vi på någon helvetisk blogg där i början. Men jag tror att det har hänt något däremellan.
Ja, det har hänt massor
av
saker.
Och även med medielandskapet i samma veva.
Absolut. Mm. Det har hänt. Alltså, en av de roligaste sakerna som jag gjort är när jag var med och startade en tidning tillsammans med Ingrid Carlqvist och en dansk historiker och journalist som heter Lars Hedegård, som heter Dispatch International. Mm. Vi var nog inte först på att komma på tryck på papper, men vi fick i alla fall uppmärksamhet och vi syntes och vi fick ett enormt jäkla genomslag.
Och det var alltså en printtidning?
Det var en printad tidning.
Det var en tidning.
Ja, och så det var så här gammal sån, riktigt, man fick vika upp den så här. Och det
ja,
var,
det är en form, det här klassiska
ja.
Stor.
Exakt, ja.
Där. Hela matsalsbordet krävs. Ja.
Och det var kul faktiskt. Och det sen, jag vet att det finns många människor som är väldigt kritiska till Ingrid Carlqvist. Hon tog en liten parallellsteppa ut i någon konstig verklighet för några år sedan. Lars Hedegård känner så många människor till i Sverige. Han är dock historiker, gammal kommunist, journalist, väldigt intressant. Man försökte avrätta honom när han var chefredaktör för våran tidning, så det var lite intressant att bara en dag få ett
samtal. Man försökte avrätta honom?
Det kom fram en person och knackade på hans dörr och ville ge honom ett paket, så när han går ner där så drar en man upp en pistol och sätter den mot ansiktet och kulan bara sticker förbi rakt över ögat på honom. Svensk media bemötte med att här påstår Ingrid Carlqvist att någon har skjutit Dispatch Internationals chefredaktör. I Danmark var det fullt pådrag. I Danmark tar man alltid saker på allvar. Mm. Eller oftast i alla fall. Där har man liksom inte det här liksom rädslan för att har någon blivit skjuten och har blivit skjuten, då är det ett problem som, för samhället. Då
måste ja, tack man, gode gud för ja, det.
Så är det inte här. För här spenderar man 2 dygn med att ta reda på, kan det här vara sant? Nej, men så kan det, varför skulle någon skjuta? Varför skulle en muslim skjuta någon för? Det skulle ju aldrig ske och så vidare. Men gjorde allt för att minimera det. Mm. Så det var någon spännande dag faktiskt.
Blev han kvar efter det?
Muslimen eller Lars?
Lars?
Lars, ja han blev kvar. Han blev skickad till hemlig ort i Danmark och har, jag tror han fortfarande har livvaktsskydd faktiskt. Mm. Och nu jobbar han för Dokument heter de. Inte Dokument, svenska Dokument. Nej. Utan Dokument i Norge. De har en dansk upplag och en svensk bilag också. Så nu jobbar han där. Mm. Och det är en stridig kar. Det är en av de roligaste människorna jag någonsin har mött. Därför att
som han är då, dansk, tänker
jag. Ja, men han är ett ö. Danskar är ju alltid, det finns inga tråkiga danskar.
Nej.
Det går inte. Men så är det också att han har verkligen tagit den här ideologiska resan från att ha varit superkommunist en gång i tiden. Och idag är han då någon, ja höger vill jag inte kalla honom för, men han har blivit konservativ på något. Han har fått förhållningssätt till religion, till politik och så vidare. Och med hela hans då, han utbildar historiker och kan applicera så mycket saker. Så samtal med honom är bland de coolaste grejerna någonsin har varit med om. Sitta i hans lägenhet i Köpenhamn och dricka billig sprit, för det får man göra i Danmark. Som man har köpt på Lidl.
Man får köpa det vad man vill också. Det är helt otroligt vad de liksom klarar av där.
Första gången jag vaknade upp hemma i hans lägenhet, då var klockan 7 på morgonen. Då gick jag ner till Lidl och köpte en flaska Captain Morgan bara för att jag kunde.
Oj, ja. Det är inte som här då, du måste ha en halvtimmes föreläsning först innan du får...
Ja, typ. Eller typ om det är söndag om man inte ens får gå och handla någonstans.
Nej, det gäller att boka. Men jag tänker så här, hur liksom, det där är ju starten. Men jag tänker så här, om du då tänker, det där är 2006, 7, 8 någonstans, ish, kanske. Ja. Men då, och då fanns ju liksom inte begrepp som, för, ja nu ska jag säga, det har gått en snabbare, fake news, alternative news, old facts.
Media,
alla de här namnen som har man har kretsat.
Jag vet inte, när dök egentligen begreppet alternativ media upp?
Jag vet inte, jag satt för många år sedan i en podd med John Sjundesson om detta och diskuterade detta och då argumenterar jag lite för att bara sluta kalla det för allt media. Media är media, punkt.
Ja, såklart. Men alltså de som inte då tillhör den gruppen utav nya ish-medier vill ju väldigt gärna att de ska fortsätta heta alternativ media. Om det nu är Riks eller Sveb TV, vad det nu kan vara.
Ja, och de är ju behov av det här. För de, eftersom då sådana som Anders Lindberg, Orsin Kantfäll och Jonas Sima, de måste ju ha ett monster att peka på.
Ja, och de måste ju ha våra pengar.
Och, det också.
Och då gäller det att monstret där som de pekar på är tillräckligt ond för att de ska fortsätta få sina pengar för att kunna bekämpa monstret.
Ja, och därför sitter vi fast i någon form av evigt cykel av ingenting. Mm. De vinner mer och mer och vi förlorar mer och mer egentligen. Även om vad Anders Lindberg och Jonas Simon de inte har fattat är ju att vi har ju nått den nivån av verkligheten där det inte går att dölja någonting längre. Alltså när jag växte upp i Trollhättan på 80-talet så...
Var det Kalmar?
Ja, jag är född i Kalmar, men jag uppväxte i Trollhättan.
Mm-hmm. Där ser man.
Ja, där ser man. Det finns mycket saker. Mm. Men då kom de första diskussionerna om just invandring och så här. Och då fanns det ett område som hette Humlegården och det var också i Trollhättan man byggde en moské ganska tidigt också. Och det liksom alla vuxna sa runt omkring var att ja, men lyssna inte på de som bor i Humlegården. Det är liksom bara, det är liksom ingen som bryr sig om dem ändå. Och det som hände i Humlegården var att de första som förlorade med den första migrationen, om man säger så, som var då, jag kallar lite slarvigt för bidragsmigrationen, det var ju de som redan var sjuka och svaga. För det var ju deras välfärd man började talla på. De som stod längst ner i hierarkin i Sverige var de som började förlora först. Och ingen bryr sig om dem ju.
Nej. Nu och även arbetskraftsinvandrare som hade kommit till Sverige, fast lite tidigare. För att de har liksom inte samma humankapital och inte kommit in och inte, liksom, inte lika etablerade. De var ju också de som var tidigt ute och kritiserade allt detta.
Ja, och det här har nu gått till att vi står i en situation där medelklassen på Lidingö börjar klaga över vissa saker.
Mm. Vi hade kunnat lösa... barn blir liksom rånade på sina mobiltelefoner och jackor och grejer.
Jag har varit ute på Max ett par gånger när det hänt sådana grejer att ungar har blivit rånade på jackor och mobiltelefoner. Och det här oförståndet som finns i vad som har hänt i samhället är väldigt så här...
Ja, de tror att det hände nyss, alltså senaste 3-4 åren.
Ja,
men bara, fast nej.
Det har pågått liksom säkert de senaste 30 åren. 40 år är det nästan nu som det har pågått där. Och det är ungefär som häromdagen så här, var det en demonstration på Mynttorget för PRO som hade en demonstration där. De har väl rätt i sak att det är för jävligt att medicin blir dyrare.
Ja, det är den grejen som har hänt nu, ja.
Men vad de inte förstår är att det är ju de själva som har röstat för det här. De har själva byggt ett system där ingen har
råd. Så starkt på många, många gånger.
Ja, men alltså de vill ju att allt ska bli dyrare. Det är den politiken de röstar för.
Ja, och de förstår inte bara att de själva faktiskt är inblandade i detta. De besluten de tog när de vunger en gång i tiden, nu kommer den notan.
Ja.
Nu ska den betalas. Och det är inte kul längre.
Nej, och det är inte en capricciosa och ett Netflix-abonnemang och en Coca-Cola, utan det är betydligt mer. Var det Fanta?
Förlåt,
vem det nu var. Vad hette han?
Schiffert.
Schiffert var det. Vi får ursäkta för referensen. Men det visar ju sig att vi betalar med vår egen välfärd.
Ja.
Och vår egen trygghet.
Och där har vi det som är så synd med Sverige. Vi är fortfarande ett bra land på väldigt många sätt.
Mm. Självklart.
Men vi är också inte alls i närhet. Jag menar, när jag växte upp, jag var rädd för Paolo Roberto.
Kungen i Kungsan.
Ja,
liksom.
Då bodde jag i Trollhättan. Men då visade man ju på alla skolor.
Mm. Visste man Paolo på alla skolor?
Ja, i alla fall i Trollhättan gjorde man det. Och jag var livrädd för Paolo Roberto. Jag hade ingen relation till honom överhuvudtaget. Men Paolo Roberto var livsfarlig.
Mm.
Och det var det som jag var rädd för. Och sen fanns en annan grej som också var så här konstigt som jag nu börjar förstå. Alla vuxna runt omkring mig, både mina egna föräldrar, så att om man inte skötte sig så kommer socialen att ta dig. Det skämde man upp mig med
du,
hela tiden.
Det var den första LVU-kampanjen som det var du som började allt. Alltså.
Ja, kanske det var. Mm. Men det var Paolo Roberto och socialen man skulle vara rädd för när jag var liten.
Det är inte där vi är nu riktigt.
Där är vi inte idag.
Nej.
Jag kan bara ta så inte få vara så jävla liksom fördomsfull om mig. Men jag kommer gå under det här med en väska då, med ganska mycket så här, dyra saker i. Fyra personer spanar in mig på stationen där borta och liksom bara så... Och då måste man liksom rösta upp sig och göra sig så här, man behöver inte göra sig större, det handlar om det är en grej här i huvudet. Det bara, jag har gått till Kapstaden mitt i natten och det är typ det dummaste du kan göra. Ja, men inga rånare.
Det är väl någon av få länderna i världen som inte är i fullt krig där det är liksom mer otryggt än Sverige.
Det är jättedumt att gå ut till Kapstaden som vit man. Nattetid är jättedumt. Men sen handlar det också mycket om hur du är här uppe. Hur du liksom bara... Jag vet inte, auran, din utstrålning, din självsäkerhet. Om du tar din plats för given så blir de oftast, då kommer sannolikheten att de kommer in då i den sfären.
De väljer någon annan istället.
De väljer någon annan, ja. För det är ett offer de vill ha. Och jag är dålig på att vara offer. Jag är sjukt dålig på det.
Det är därför du inte passar in, för att i Sverige så älskar vi ju offer.
Ja,
alltså vi hyllar offren om och om och om igen.
Jag tycker det är jättekonstigt. Vem vill vara ett offer? Det finns ju
finns många som vill vara offer, tror jag.
Ja, jag tror verkligen.
Vill man inte göra saker som man liksom mår bra av, som man växer utav? Du växer ju inte av att vara underläge ju.
Fast du kan få sympati. Och som
men
sagt,
sympati och känslor, jag bryr mig inte en millimeter om det. Jag vill göra saker som gör att jag har en rutin varje morgon när jag vaknar. Jag frågar mig själv varje morgon, gjorde jag allting rätt igår? Utifrån vad jag tycker är min moral och min etik. Och jag än så länge bara svarat, ja, det har jag gjort. Och det är det som det i slutändan handlar om. Det är mig själv jag ska stå ut med. Det är min liksom, relation till verkligheten jag ska behöva brottas med. Har jag gjort någonting dåligt, då får jag ju skämmas för det och reparera det här. Men om jag ständigt befinner mig i ett offertillstånd, då kommer jag aldrig att komma till de här diskussionerna med mig själv. Jag kommer aldrig att komma framåt, utan då gör man en sån här som hon handbollsspelaren som alltid lyckas och liksom blir våldtagen och nu var allt hon säger hela tiden.
Ja, du tänker med hon med alla färgerna på håret.
Ja, ja. Och det, jag tror säkert hon är världens snällaste människa. Hon är, jag menar, jag har fotat henne ett par gånger på Pride. Hon är hur trevlig som helst. Men det är någonting konstigt.
Det är väl kanske inte ens veta.
Nej, Linnea Claesson.
Linnea Claesson, ja precis.
Det är någon en handbollsspelare som har alla färger på håret.
Men det hon är känd för, det är väl att hon har liksom gått ut med att hon får så otroligt mycket dick pics och motsvarande meddelanden från galna män på internet. Även efter flera år. Och sen har det väl dock dykt upp här lite på senare tid att det här kanske inte riktigt stämmer längre. För jag menar, vilken liksom, man som helst har väl liksom fattat att ska skicka en dickpic kanske inte ska ta Linnea Claesson. Ja. Jag tror inte längre att hon får några. Liksom, den tiden är över. Men hon har ju outat män då. Mm. Och skickat de här bilderna till liksom, med arbetsgivare, mammor, alltså, flickvänner och fruar och sådär. Så att hon har ju liksom stått, hon är en feminist. Ja, men, vad ska hon, man säga?
Det är en konstigt sätt att lösa kvinnoproblem på. Därför att det jag menar, skulle jag gå och visa min drule för dig så skulle du bli arg och inte uppskatta det om inte du har bett om det. Liksom.
Ja, då
är det liksom,
verkligen.
Då är det liksom, då får man en smäll, det är inte svårare än så. Eller så ringer man en polare som skäller ut den här jäveln.
Ja, alltså jag säger inte att det inte finns män som gör dumma saker.
Det finns massor.
På internet och i hemmet och på stan. Självklart finns det. Jag tror bara inte riktigt på hennes teknik.
Nej, det är jag.
Vad är hennes teknik för mig som inte förstår?
Ja, men det är det här med att
tidningen har berättat att de får dick pics. Är det tekniken? Eller bara...
Tekniken är att hänga ut personer i fråga då, alltså offentligt och i sina, till fruar eller flickvänner och till föräldrar och sånt, så skicka de här bilderna vidare till en tredje part helt enkelt. Mm-hmm. Och sen också då gärna, hon har väl någon slags Instagramkonto tror jag, där hon också då publicerar de här sakerna.
Det låter som ett helt ekosystem där.
Alltså, problemet är att det kanske är det har blivit. Alltså, när dickpixen då tar slut för att alla bara säger, gud, skicka inte till den här galna. Liksom, då tror jag att hon kan inte riktigt leva med att det tog slut. Och det menar jag absolut inte att hon vill ha dem, men hon vill ha uppmärksamheten som de ger.
Så, hon sitter ju i samma problem som Expo har egentligen. Alltså, stiftelsen Expo. Nå, inte det. Kanske de får det i för sig.
Nej, men brist på relevans.
Ja, nej, men, ja, det också. Nej, men alltså, Expo är ett jätteproblem. Sverige har ju stor brist på nazister. Oh, men läser man Expo så får man
det
framstå.
Men du menar att de är få? För brist har vi ju inte.
Så att,
alltså vi vill inte ha några.
Nej, jag vill inte ha några nazister.
Inga alls helst. Alltså, men ur Expos perspektiv så behövs ju de som där onda monstret.
Exakt, det här monstret behövs. Och då har man då skapat då tidskriften Expo med massor av stiftelser med, för forskning och vetenskap och journalistik och allt från research och vad de håller på med.
Det är ganska in.
Är Hübinette med alla?
Jag tror inte han är med så mycket Expo längre, va? Jag tror att man tröttnade på honom ganska tidigt väl. Och han försvann väl därifrån. För han är ju ovän med alla inom den här rörelsen.
Okay.
Och alla på andra sidan också. Så det är ändå lite av... Liksom, det
han är som mig egentligen.
Alltså.
Han har inga vänner.
fast vet du vad? Jag tror att han är kränkt.
Han är
så det skiljer er.
Så här, jag gjorde ett jättejobb för några år sedan med en dokumentär som Sverigedemokraterna släppte om socialdemokratin. Och då hängde Tobias Hübinette ganska mycket på Kungliga biblioteket. Uh-huh. Så jag smög allt förbi honom och så här bara satt och fnissade. Sen då såg han mig. Och den mannens ansikte som bara förvred sig någon form av skräck och sprang därifrån skrikandes. Det är på den nivån de här människorna funkar.
Uh-huh.
Och det är någonting genuint fel på dem skulle jag säga.
Därför... Jo, alltså, men han är ju galen på riktigt. Alltså, han anmälde väl någon student i stort sett som var i hans klassrum för, som bara gick hans kurs för att de var nyfiken. Och det var ju en sån här galen kurs. Alltså, det är det här med vithetsteorier och normer och galenskaper. Och han blev sjukskriven i månader liksom, bara för att någon hade varit där och tyckt att ja, men det här var väl en ganska orimlig kurs.
Det är det. Allt Tobias Hübinette gör är nästan det. Förutom nu när han kom fram till att Sverigedemokraterna har haft rätt i allting.
Vänta. Va? Det här har jag missat. Och jag tror att jag kanske började liksom screena honom. Men berätta.
Ja. Han skrev för en vecka sedan om att Sverigedemokraterna och Jim Åkesson har haft rätt i allting gällande migration.
Det känner jag igen, men jag har inte läst artikeln.
Både rent populationsmässigt, ekonomiskt och så vidare. Han bara visar upp allting. De har haft rätt i allt.
Tror plötsligt nu att jag börjar känna igen där. Han säger inte att det är SD, men han säger samma saker.
Och där...
Ja, exakt. Alltså rent demografiskt så har de ju definitivt haft rätt.
Ja.
Ja.
Och
börjar man titta 10, 20, 30 år framåt i tiden?
Den är ju lite jobbigt, därför att man kan ju titta på andra länder nere i Mellanöstern, vad som händer när en viss population har tagits in. Ta Libanon till exempel. Det gick väldigt fort att få Libanon att vara en ganska söt... Så här, liten del utav världen där liksom där kristna och man kunde vara berusad och det var liksom som ganska smuttland.
Ja, det gick faktiskt.
Det gick jättefort. Ja. Och vi kommer, ja, nu ska inte jag säga att vi är på väg in i inbördeskrig och grejer, för riktigt det, vi, så, anledningen till varför det hände i Libanon att det fanns andra orsaker, det var liksom dåliga regeringar, det fanns liksom instabilitet så här. Vi har stabilitet på väldigt många sätt. Mm. Men den dagen när Magdalena, när hon säger om att nu skickar vi en folk. Det är hon som kommer att börja skicka en folk. Det är inte högerregeringen eller Tidö som gör detta, utan det är Magdalena Andersson som säger åt Helena på Skatteverket avdelning 47 och börjar skicka en folk.
Nu, och så kör de bara.
Nu kör de bara.
Ja, exakt. För de har ju inte moral och de har ju liksom inga principer. Nej. Utan de kör ju bara.
Ja, men ta nu idag. Regeringen går ut och säger att nu ska vi börja skicka hem folk som har dubbla medborgarskap. De ska bli av med sitt svenska, så ska de bara hem. Det tog väl en kvart så hade sossarna skrivit en helt egen debattartikel om att nu är det dags att börja skicka hem folk. Det bara, nu, okej. Det går fort i hockey. Det borde du veta.
Hockey, socialdemokrati.
Jag har så många frågor. Jag sitter och funderar på vem du är fortfarande. Och då...
jag har inte rätt ut det, men vi har pratat om mycket annat. Hybinett har vi rätt ut.
Ja, det är viktigt.
Nej, jag har inte försökt hamna på någon metadebatt om medier, men vi kan fasta på det en liten stund. För att det jag ändå inser är så här, du har ju en provokationsådra. Du älskar provocera.
Nu vet jag inte vad du pratar om. Nej, kan du utveckla det här?
Ja, det kan jag göra. Nej, men jag tänker att så här, för du, det hela den här att vara ett anti-offer bygger ju också på att man älskar att provocera. De här hänger faktiskt lite grann ihop, tror jag. Ja, och du har ju en sån, du gillar ju det här, liksom, den här provokation.
Nej, men jag gillar att retas, det gör jag. Ja. Och sen är det också som så här att det finns ju, tyvärr ska man väl säga, det finns ett underhållningsvärde i att reta vänstern.
Ja.
Att reta NMR är inte jävla kul, därför att då säger jag bara, oho. Sen säger inte de så mycket mer. Jag menar, det är ganska intressant. Jag kan gå då och besöka en Palestina-demonstration och 40 man från det här Palestinatåget bara rusar fram till mig, gapar och skriker och beter sig på alla sätt man inte ska bete sig. Sen kan jag gå och bevaka en NMR-demonstration och på sin höjd så är det någon som skriker, åh, du den där jävla saller där borta. Sen går de bara vidare. Och de är lite som mig på det sättet, att de bryr sig inte. De vill göra sin grej bara.
Mm.
Vänstern vill också göra sin grej, men de har ingen respekt för andra som gör sin grej. Och där på något sätt kommer det här konstiga in i, eller det, ja, alltså mitt behov av frihet kontra deras behov av kollektiv jävla vansinne. Det blir en intressant och rolig clash där. Och det, jag tycker själv att jag har tagit så här otroligt roliga, alltså jag skrattar ju många gånger när jag är ute och fotar och filmar. Alldeles när man står utanför McDonald's på Sveavägen när kryckturken kommer och folk ska upp så här nära och säga, du filmar mig. Bara, men du behöver inte ställa framför min kamera då. Det var ju du som kom fram till mig. Ja, men jag tänkte gå hit före dig. Bara, men jag stod, alltså, de är som barn. De förstår inte vissa saker. Och det är det som gör det så kul till slut. Det blir, när jag blir den vuxna i rummet till slut, då är det någonting som är väldigt fel. Och där ligger väl provokationen, att jag på något sätt också blir den vuxna i rummet då. Jag tycker det är jättefascinerande.
Ja, för det projicerar ju dem.
Ja,
såklart.
Man behöver inte ens göra så mycket. Det räcker verkligen med. Jag har testat dem flera gånger. Jag går bara dit och bara håller kameran nere. Jag fotar och filmar inte ens. Då kommer de fram och frågar varför inte fotar och filmar. Då är det fel istället. Så det finns ju en väldigt infantil inställning till saker och ting. Och det, jag ser mycket underhållningsvärde i det. Men den största grejen jag ser är det att så här lätt är det att avslöja vilka då vänstern är. Det räcker att bara ställa upp en kamera så...
Du vet, vänta på att se vem som gapar och skriker.
Ja. Man behöver inte vara grävande journalist för att hitta galenskaper inom vänstern. Det är bara ställa upp kamera framför valfri Palestina eller vänsterdemo så får du se en dum skylt eller någon som skriker någonting dumt och så låtsas de om som inte har hänt. Och har det hänt, då är det inte de som är ansvariga för det är någon annan som har provocerat dem. Vilket är jättekonstigt.
Ja, men lite konstigt. Men okej, tillbaka till medielandskapet då. Ja. Jag bara sitter och spår. Jag vill bara säga, jag vet vem du är. Men det är, jag bara tänker så här, från det här då Dispatch-historien.
Ja.
Men då, jag tänker så här, du har ju ändå hunnit vara från den liksom, publikationen så har det ju kommit en drös med mig. Nu är väl Sverige, jag tänker Sverige. Och du har ju liksom, det har varit Bulletin, Nyheter idag, du har ett Samnytt, det är Nya Tider, det är Fria Tider. Alltså inte att du har varit med alla, men det har liksom varit ute, det är Kvartal, det är Epoch, det är Riks. Och sen finns det säkert en hel flora av...
Sveb-TV.
Sveb-TV, absolut. Du har ju, ja men exakt, du har en hel hög. Mm. Och då tänker jag så här, jag bara vill göra en liten, så jag inte glömmer bort den. För jag tänkte på det här med, vi pratade om alternativa medier och de här andra medierna då. Men min bild är att det håller på att förvandlas till att det har gammelmedier och sen har det medier. Så att det här alternativmedier har blivit medier och de som var medier innan har blivit gammelmedier. Det är faktiskt en transformation som sker. Mm. Men hur mår det här medielandskapet nu kontra sig 10 år sedan?
Det här medielandskapet var just nu är fullständigt sjukt i huvudet.
Oj då.
Svenska journalister är avskrädet av avskrädet skulle jag säga. Därför att de är fortfarande fast i att det är 2010 och Jimmie Åkesson och SD är typ det dummaste vi har. Idag var det presskonferens om Sverigehuset.
Ja just det känner jag.
Regeringen har föreslagit något, att man ska få bygga ett hus. Det ska vara färre tillstånd. Det ska vara enkelt att bygga. Vilket är en jättebra idé.
Mm.
Kan man ju tro att Sveriges samlade journalister kommer dit och ställer bra frågor. De hade 2 frågor. Måste husen vara vita, röda med vita knutar? Och måste det heta Sverigehuset? Hur kan ni... Alltså SVT stod och skakade över att det skulle heta Sverigehuset.
Men det var rasism då?
Ja.
Just det.
Niklas Wykman fick till slut fräsa ifrån och säga att det finns faktiskt något som heter Sverige. Vi är inte som jultomten. Det finns någonting som heter Sverige som vi alla vet vad det är för något. Vi har alla rest omkring i Sverige och sett hur ett villaområde ser ut och så vidare. Det här är Sverige. Det är inte så jävla svårt. Och sen så tittar han på...
Det var fasiken modigt ändå, för det är väldigt sällan någon ryter ifrån på det sättet.
Det var faktiskt nog det bästa som hänt i pressrummet de senaste 4 åren. För det är skönt att någon säger ifrån nu. Mm. Därför att det börjar bli så... Det är så löjligt det här. Alltså hela tiden försöker hitta någon form av rasism eller islamofobi. Eller bara, det är inte där problemen ligger, utan ni vill prata om det här därför att ni har misslyckats med ert grunduppdrag att granska den makten vi har haft och den makten vi har. Och så där, de tycker på fullaste allvar att det är viktigt att ställa en minister till svars. Varför kallar du det för Sverigehuset för?
I Sverige.
I Sverige.
I Sverige, ja.
Mm. För det är det.
Och det roliga var att här står då TV4 och SVT och de var rörande överens hur hemskt det var. Så står jag och min kollega från Eco Times och bara, vad fan håller ni på med? Så min reporter ställde frågor om ekonomi, frågor om varför det har blivit så här. Hur mycket kommer man kunna bygga? Var går gränsen för bygglov när man kanske går för... Ställa frågor som ganska så här som folk nog vill ha svar på kring detta. Men TV4, de bara stod gnissla och SVT bara gnissla. Hur kan ni kalla det för Sverigehuset? Hur har ni mage? Usch.
Ja, och då finns det ju ett skäl till varför husen historiskt varit röda i Sverige också.
Så det fast det har de inte historiskt sett varit heller, om vi ska vara riktigt så här.
Nej, men,
nutidens
historia finns det ett skäl.
Så här, det röda huset med vita knutar, det kan ingen ta ifrån mig. Det är en del av min uppväxt, det är en del av min identitet. Och man tycker att det är jobbigt att kalla det för svenskt, men sluta tänk på det huset då. Alltså, det är bara, hela den här idioten om vad som är svenskt och allt det är bara löjligt.
Mm.
Det är en helt, alltså frågan palestinier var palestiner, så ska jag lova att du kan få bra svar på det.
Mm.
Och då är saken utredd, man behöver alltså inte ens diskutera de här
sakerna. Men fråga en japan, fråga en grek, vem som helst, det är väl helt självklart att det finns olika kulturer.
Och det är inget fel med det, jag älskar den här kulturen, jag tycker det är helt underbart att alla kulturerna bara finns. Jag brukar säga sådär att problemet med Sverige är att vi har mångkultur. Fast vi behöver mångkultur. Och mångkultur menar jag att det är ett naturligt tillstånd för samhällen. Kulturer finns och det har alltid funnits, kommer alltid att finnas. Kanske om Jonas Sima tar över så då kanske det inte blir så mycket kultur kvar. Men
det blir ganska roligt.
Jag tror det blir skitroligt, ja. Det är som att sitta i gökboet varje dag. Men det här utbytet av människor och idéer har ju alltid funnits ju. Problemet är när man försöker göra politik av detta. När sossarna får för sig att någon gång på 70-talet att vi ska skriva in mångkultur. Vi ska ge människor en identitet som inte är svensk. Det var viktigt att få klänga sig fast för kanske det har flytt ifrån. På pappret låter det som en jättebra idé ju. Men vi ser ju konsekvenserna av vad som blir. När du, jag bryr mig inte egentligen om vem som kommer till Sverige. Bara du kommer hit, är en skön människa, arbetar och gör det du ska göra. Som vi alla andra gör. Det är inte svårt. Sen får du vara, det som jag sa tidigare idag, det låter jätteelakt. Du får vara bögmuslim om du vill. Jag skiter i vilket...
Det är inte där det sitter i.
Det är inte där det sitter med. Utan gör det du ska göra. Liksom, och kom, alltså, om du får chansen som människa att själv sträva, så kommer det att smitta av sig i andra led, tredje led, fjärde led. Och då får vi på något sätt ett bra samhälle till slut. Lämna människor i fred. Låt dem få utveckla sig. Låt dem få arbeta. Och sen också, vilket är den svenskens stora förbannelse, att vi tror inte vi kan göra någonting utan staten. Vi måste ha staten med på något sätt. Är det inte pengar så är det liksom någon regel. Och det måste svenska liksom droppa snart, tycker jag. Vi måste liksom hitta någon sån här frihetligt sätt att se oss själva utifrån. Sverige ändå, vi kommer ju faktiskt från en ganska frihetlig tradition. Hela våran välfärd. Det som sossen en gång stal bygger på frihetliga idéer om att du ska få vara företagare, du har en frihet du ska få vara. Där kommer Sverige ifrån. Vi kommer inte från sossarnas folkhem.
Oh nej, det var inte det som byggde Sverige stort och framgångsrikt. Nej. Verkligen nej. Inte. Nej, så vi brukar ju prata om Gripenstedt i den här podden. Ja. Det har vi gjort flera gånger förut, att man vill ju väldigt gärna säga att det är Tage Erlander som, och det är folkhemmet och det är höga skatter och liksom, även den delen, att det var det som gjorde Sverige starkt.
Mm.
Det är ju fullständigt en felaktig historieskrivning.
Ja, det är en felaktig historieskrivning, det är fake news och ja, det är terrible det. Att de säger så.
Verkligen, verkligen. Och det lyfts ju alldeles för sällan utav den så kallade högern, borgerligheten i Sverige. De pratar inte de här sakerna heller längre.
Och det är ju därför att borgarna har ju tyvärr gett upp kulturkriget. De vågar inte längre stå upp för någonting. Borgarnas stora problem är att de, istället för att arbeta för det de själva tror på, så har de nöjt sig med att sossarna har byggt nu det här systemet här. Då ska de bara vårda det lite. De justerar kanske någon liten grej där och så här. Men annars har de mest bara till att det här bara ska få fortsätta vara. För de vågar inte bryta sönder det här.
Men varför är det så? Varför törs man inte när man ser vilka problem som det här innefattar med alla dessa myndigheter och regleringar och så vidare och så vidare?
Jag vet inte, man kan skylla på judarna, bögarna, muslimer. Nej, jag skojar.
Bögarna,
nej, men jag tror den största grejen som jag tror har förstört Sverige i modern tid, det är den här idén att vi ska vara överens om att vara överens.
Konsensuskulturen.
Mm. Det är...
Men när uppstod den då?
Den har nog egentligen alltid funnits, tror jag. Men det är bara att det blev ju ett vapen när den blev politiskt. Mm. Förr i tiden när vi bodde ute i byar och så vidare så behövde vi hålla ihop. När du hade en by som bestod av människor på olika fallande skala av intelligens och någonting, så var ju alla människor nödvändiga för din lilla by. Alla människor kunde göra någonting. Mm. Kratta eller du vet, eller whatever.
Ja, det fanns en plats, det fanns en plats oavsett för liksom, ja. Vad du hade för förmåga. Så.
Välfärdssamhället gjorde att människor som, de kunde man ju bara plocka undan helt plötsligt. Och då blev den här idén om att, istället då för att ha idén om att vi som grupp och samhälle ska göra någonting, så blev det att det är vi som den politiska delen ska bestämma hur ni ska förhålla er till oss. Och gör ni inte det så kommer vi att straffa er på något sätt. Men det blev liksom en politisk konsensus istället, vilket har varit förödande. Även, återigen som vi pratade om tidigare, jag gillar ändå på något sätt det här gamla som fanns. Mm. Det fanns en trygghet i det. Jag är välfärdsnostalgiker. Vilket är jättekonstigt, för att samtidigt som jag hyllar det så spottar jag på det.
Mm. Det. Men om man då verkligen tyckte om den här konsensuskulturen och att det skulle vara liksom ett ganska liksom homogent samhälle.
Mm.
Varför gick man då fram 1975 med beslutet om att Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle?
Mm.
Alltså de två lirar ju inte riktigt ihop. Eller nej, förstod man inte det, tror du?
Jag tror inte man förstod det. Och sen så när Palme och de pratade om det mångkulturella samhället, det var väl bara att man skulle liksom låta människor få vara här i så fall. Det fanns ju inte en idé om att importera 1,5 miljoner människor från Afrika och Mellanöstern. Jag tror inte Palme hade uppskattat den här dagen.
Palme var ju väsentligt mer restriktiv. Han varnade ju för omfattande migration.
Ja.
Men ändå så öppnar man ju upp möjligheterna med det här mångkulturbeslutet. Men jag håller med.
De talen är inte, det är inte jämförbart.
Absolut alltså, inte. Och det var helt annat. Alltså, det han ville, tror jag, det var ju att importera socialister.
Ja, det var ju
från
därför
de delarna av världen, för att fylla på, därför att när folk liksom får leva i den här marknadsliberalismen, mm, som vi ändå fick i viss mån, mm, det var absolut inte fullt utvecklat, men det fanns ändå, då slutade ju folk rösta på sossarna i samma, ja, utsträckning. Men då kunde man ju öppna upp för arbetskraftsinvandring från, mm, länder med grav socialism, och så kunde man importera nya väljare.
Ja, där har du, ja, nog faktiskt en ganska stor sanning i det här. Men det var bara att ta människor från Sydamerika och hit. Okej, det värsta som hände var att vi fick en rappare som heter Dogge. Det är väl typ det dummaste med att ta hit en massa, ja, människor från Sydamerika. Men det har ju funkat ganska bra. Men
han har gjort massa bra hits.
Ja.
Det vill ändå dra en lans för.
Ja, han, ja.
Ja.
Ja. Alltså, många har ju uppskattat honom. Många.
Hans cykelreklam tycker jag är kul.
Exakt.
Mer säger jag inte.
Nej.
Det ser jag inte.
Nej, men det var inte lika problematiskt.
Det var inte, för att det finns ändå någon form av så här grundläggande värdering, moral, alla de här sakerna som vi på något sätt så här, kan vara eniga om på något sätt.
Det var close enough. Det var, nu är det inte close enough.
Det är inte, nej, vi har alltså, det är inte så att de här människorna som kommer från Mellanöstern och Afrika, att de liksom är idioter eller att de är liksom genetiskt underlägsna. Det är inte det handlar om. De har bara ett annat sätt att leva. Och det är inget fel med det. Men uppenbarligen funkar det inte så bra i Sverige.
Inte något fel med det.
Nej, men alltså, vill de leva? Jag har inga problem. Vill islamister leva ett islamistiskt samhälle?
Ja, så är
det. Gör det där borta. Jag tar inte hit det. Så, håll det där borta. Så, jättebra. Så, gå tillbaka till den gamla världsordningen där liksom dumma människor var där borta någonstans. Och så fick vi andra vuxna i rummet och vara liksom lite vuxna kanske.
Jag tycker fortfarande att det är skillnad på kultur och kultur på det sättet. Att jag tycker att vissa kulturer är bättre och sämre. Men jag köper din poäng med att gör då eran grej där borta. Sen kan jag lida med många, framförallt kvinnor som föds in i de här fruktansvärda strukturerna. Så. Men samtidigt, nej, ta inte hit det. Men det blir fan inte bättre om hela Europa också blir ett kalifat. Liksom.
Jag tror faktiskt att Iran skulle må ganska bra av om Lena Claesson åkte ner dit och berättade för dem att kvinnor inte finns. Och att kvinnor bara är en social konstruktion. Och att är det någonting de behöver är män som är kvinnor och som slåss för rätten att både göra abort och föda barn. Då,
alltså, feminismen behövs på jorden. Det är bara det att det är framförallt i Mellanöstern och norra Afrika som den verkligen behövs.
Faktiskt har du rätt i. Jag tycker det är jättekonstigt att Sverige idag, vi har en massa problem som vi inte har egentligen.
Ja.
Varför då inte använda, för uppenbarligen finns det människor som tänker ut de här sakerna. Varför kan inte de bara åka då till den delen av världen där de här problemen finns på riktigt? Men eftersom då kulturer och moral och så vidare är relativt, så tycker de att de här människorna, men det är ju deras moral. Den kan inte vi störa. Vänta nu, ondska är ju ondska ju. Det ska inte spela vart någonstans i världen det spelar roll ju, utan ondska är ondska. Jag menar, skulle vi haft samma inställning till Hitler att ja, men det sker ju där borta. Så att, det är hans moral.
Precis, låt dem hållas.
Ja, alltså det.
Nej, det lirar inte riktigt.
Det gör inte det. Det gör inte det, tyvärr.
Nej.
Så de här SVT och TV4-journalisterna som gnuggar, liksom.
Ja,
men då tänker jag då, vad, din bild av mediepubliken och såna här saker, liksom. Alltså, är liksom, hur ser mediesverige ut om 5 år?
Nu kom det en ny public service-grej häromdagen, att de skulle tyvärr bara få 58 miljarder till, eller vad fanns det, var väl under 8 år. Och SVT ska styras om, det ska göras om. TV4 kommer att förhålla sig att rätta, TT kommer att förhålla sig att rätta också. Tyvärr tror jag att vi kommer att ha en fortsatt dominans av idiotjournalistik i det här landet, därför att vi betalar för att ha idiotjournalistik.
Du menar att vi måste betala?
Vi måste betala.
Ja, vi har ju inget val, menar jag. Vi kan inte liksom stryka den raden på skattesedeln.
Jag flyttar till Iran kanske.
Ja, det skulle vara det. Men vill du kvar här, då är det kört.
Då är det kört, ja. Och det är så här. På ett sätt håller jag liksom med om att vi behöver kanske någon form av public service, nyhetsrapportering, men då ska den vara neutral. Då ska den vara vettig. Jag vill inte ha en SVT-reporter som står och suckar över ett hus ska heta Sverigehuset. Rapportera bara därifrån. Sen är det väl upp kanske någon ledarskribent eller en opinionsdebattartikel där de här sakerna får komma fram. SVT och TV4 har ju lyckats med det helt fantastiska, att de har ju bedrivit opinion och journalistik blandat med varandra. Och det funkar inte.
Ja, det är väldigt blandning mellan news och views. Man vet inte riktigt vad som är vad.
Nej, och det så ska det inte vara. Men eftersom då det bara fortsätter att pumpas in pengar då i public service, så kommer vi tyvärr att fortsätta kvar det. Det kommer inte, även om man nu då gav lite restriktioner på att de fick, var det 2 nya kanaler tror jag de pratar om, både för radion och för tvn.
Bara 2
nya kanaler?
Ja. Man satte en tak på att de fick max vara 4 kanaler totalt. Och sen blir det mer innehåll på webben. Vilket är...
Mer innehåll?
Ja, det är väl kanske bra på sätt och vis. Men jag tycker inte riktigt att det... SVT ska vara print, alltså skrivet ord. Och kanske radio i så fall. Det finns ingen anledning för dem att ge sig ut på nätet och slåss med Epoch Times eller med SvebTV eller... jag menar... Det är ju ganska skev, liksom, om man tittar på det så här, rent konkurrensperspektiv, så är det ju ganska konstigt att de har 10 miljarder per år. Min budget för min redaktion är väl ett sexpack öl och en mjukglass kanske. Och ändå lyckas göra massa bra grejer.
Du brukar ju be om att man ska swisha en kaffe.
Ja, det är jättebra. Jag är jättetacksam för alla koppar kaffe. Det börjar gå så pass långt ut att jag tycker det börjar bli pinsamt nu. Så här, så att,
jaha, du kan köpa vinerbröd till.
Ja, jag vet att jag tror inte min mage klarar av det. Det är inget bra.
Men går det att göra? Du säger att ja, men vi kanske behöver ha ett lite public service ändå. Liksom så där. Men går det att göra ett oberoende public service? Nej. Är din mening?
Nej.
Hur ska då det där gå ihop som du önskade dig där på sista
raden?
Det
är här AI kommer in. Verkligheten är vad verkligheten är. Och kan man lära min kamera att titta på verkligheten och bara skicka den här filen någonstans, så fine. Sen kan någon AI transkribera den här också och bara skriva ut där hänt.
Chatt SVT får börja liksom. Min man är från Göteborg, vad ska jag säga? Så det får bli liksom den som intervjuar alla.
Fast det roliga är att Aftonbladet kör ju faktiskt en sån variant just nu. De har en AI du kan ställa nyheter eller ställa frågor om, fast den suger verkligen.
Ljuger den också så här helt ohämmat, eller?
Ja, det gör den väl kanske delvis, men det roliga är att när den ställs inför svåra saker, så då säger den någonting bara så här: här pratar vi bara nyheter. För jag ställde frågan, är Sverigedemokraterna ett nazistiskt parti? Och så bara, hej, tack för din fråga, men här pratar vi bara nyheter. Den ville helt enkelt ta i det.
Nej, jag har klarat mig ifrån den, men jag undviker just den slaskblaskan så mycket jag kan. Jag vill inte ha mina pengar till deras klick.
Nej.
Så jag undviker den.
Alltså jag gillar ju, så här, det är jättekonstigt här. Jag inser ju mer och mer att Aftonbladet är ju liksom som ett gammalt ex man aldrig vill ha att göra med. Därför att jag är inne där varje dag ju. Jag läser ju Aftonbladet varje dag. Det är ju min inspiration för att ens gå upp på morgonen. Det brukar, alltså min frukost består av att jag... Först skriker jag en timme över att jag har smärta i hela kroppen för att jag har så ont av att bära den här ryggsäcken. Och sen lyckas efter en timme ta mig upp till min kaffebryggare, så ska jag prata med den i en kvart. Och sen lyckas hasa mig till datorn och slå på den. Och jag läser alltid Aftonbladets ledarsida först på morgonen. Det sätter hela min dag där. För har Jonas Sima skrivit någonting, du vet...
Var det eldat igång?
Och det liksom...
Och Anders Lindberg, alltså, gud vad han trollar oss. Hela dagarna.
Han är utan tvekan Sveriges smartaste människa. Du har helt rätt. Han trollar oss. Det är han som...
Alltså den där trollfabriken som de hittade, den ger jag inte mycket för, alltså från TV4. Men Anders Lindberg, där är trollet. Alltså.
Ja, det är lätt. Helt rätt.
Han
det
vet precis vad han gör.
Exakt. Och det är det som är så skrämmande att vi... Alltså nu är visst Sverige ett litet land. Sådär, så att, men att vi har en sådan person som Anders Lindberg som... Och det är det här som inte många vet. Hans fru är socialdemokrat.
Oh ja. Han Botkyrka.
Han själv har suttit ganska nära, tätt in på Sveavägen 68 en gång i tiden.
Oh ja.
Han är så insylt i den socialdemokratin. Nu kallar han sig för oberoende socialdemokrat. Det är ju gullet av han.
Ja, men det är som torrt vatten. Det går ju inte.
Och det, nej, men han tilläts komma undan. Och, men det är också det, mycket beror på att vi har ju dålig journalistik helt enkelt.
Att han ser så rar ut. Han ser ut, det är en ulv i fåra kläder liksom.
Det första mötet jag hade med honom, det är nog mest bizarraste jag någonsin varit med om. Vi möts på Almedalen för en massa år sedan. Han står där i någon sån här mintgrön skjorta och håret blåser på honom. Jag går fram och pratar med honom. Och vi står en halvtimme och pratar. Hur intressant som helst. Så går han in i Aftonbladet-tältet och så bara säger han, nazisterna har ju kommit till Almedalen nu. Och jag bara, what the fuck?
Ja, det var du då.
Det var jag. Och han tittade på mig samtidigt och bara... Och det, i hans värld är du så. Och det är det som...
Och han har konverserat med dem.
Och det också.
Ja, det är fruktansvärt.
Guilt han
är
by association smittad. Där då?
Ja. Och det är det vi kommer att få avsluta med.
Är det så?
Ja, Anders Lindberg pratar med nazister i Almedalen.
Åh, herregud.
Det är kört nu.
Roger.
It's over.
Tack.
Tack själv.
Tack snälla.
Tack.